Ja, hörni, tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter, det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag på till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe svart eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte och så fortsätta hela vägen upp till en riktigt härlig brunch. Så ja, tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, alltså nu sprang jag ju 6 dagar på löpband och det är inte lika vanligt. Men däremot så finns det ju 6 dagars löptävlingar runt om i världen.
Typ vadå? Berätta.
Alltså du springer på en sträcka som här i Sverige, då är sträckan på strax under 700 meter. Då springer du runt i 6 dagar.
Och den som har hunnit på samma ställe?
På samma ställe.
Fy fan vad tråkigt!
Ja. Börjar man hallucinera lite så där så blir det inte så tråkigt.
Så där hör ni återigen varmt välkomna till ännu en podd med mig, Fredrik Eriksson. Och den heter ju såklart Träning och Fika. Och idag så blir det mer träning än fika. Tror jag i alla fall. Vi får se. Jag ska med mig en jäkligt tuff tjej som heter Pernilla och hon är en rackare på löpa. Så vi ska prata rätt mycket om löpning och det är ingen liten löpning, utan lång, lång, lång löpning. Så det ska bli superkul. Så ja, som jag brukar säga, håll i er, nu kör vi igång och varm välkommen.
Träning och fika, vi kör hårt. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, går ihop som kaffe och popcorn. Träning och fika, vi kör på. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, nu kör vi! Nu kör vi!
Ja, men då var vi igång och jag är som vanligt i min lilla favoritstudio på Soho House. Och det är ju en skarp och skön och kall vinterdag i Stockholm. Och jag är så glad att jag har fått besök i min lilla studio av dig, Pernilla. Varmt välkommen!
Tack så mycket!
Nu lät det som att du var här med mig, men det är det ju inte. Du är ju uppe i Dalarna.
Precis. Ja. I Ängelsfors.
Vad heter det, sa du?
Ängelsfors. Det Oj. Ligger 3 mil från Falun.
Åt vilket håll?
Mot Hofors till.
Perfekt. Hur kommer det sig att du är där?
Jag och min sambo, vi köpte ett fritidshus här för det är väl 3 år sedan. Och sen märkte vi att vi åkte hit stup i kvarten Så då tänkte vi att vi kunde ju lika gärna flytta hit.
Är det sant?
Så vi flyttade hit för drygt ett år sedan.
Aha, vilken grej.
Ja. Ja, verkligen. Vi har inte ångrat en sekund.
Men du är Dalkulla nu då?
Ja, jag blev det tydligen efter att ha bott i Stockholm precis hela mitt liv.
Men du är Stockholms tjej egentligen?
Ja, det är jag.
Ja, härligt. Jaha, så du har inte långt till Falun alltså?
Nej, jag jobbar i Falun så att jag är där ofta.
Härligt. Ja, men jag sitter i alla fall kvar i Stockholm och håller Stockholmsfanan högt. Ja, lite lägre än min Närkefana såklart, men den är i alla fall väldigt hög, min Stockholmsfana. Och sitter här och dricker kaffe idag. Du dricker inte kaffe, eller?
Nej, inte nu. Jag glömde bort den detaljen.
Du kan ju inte glömma bort dig, så viktigt, Pernilla. Jag har faktiskt tagit reda på, för jag har fått lite frågor om vad det är för kaffe jag brukar dricka. Och när jag är här på Soho så dricker jag... Det heter, ja, nu ska jag säga rätt då. Stockholmsrosteriet tror jag det heter.
Uh-huh.
Men de har faktiskt väldigt, väldigt gott kaffe. Och jag har faktiskt till och med tänkt att jag skulle ta en podd med dem. För de, jag dricker deras kaffe så ofta när jag är här. Och de sitter på Södermalm typ, tror jag. Och så jag skulle kunna ha en riktig kaffepodd med dem. Det vore ju kul.
Det låter som en bra plan.
Ja, men djupdyka i kaffe på riktigt.
Ja.
Kanske till och med åka dit och se hur de gör liksom.
Det låter väl bra.
Jag tänkte det. Så kanske man kan lära sig lite grann om kaffe också. Ibland kan jag tycka att det är svårt att känna skillnad på kaffe och kaffe. Förutom att det är skitdåligt.
Ja, jag började dricka kaffe så sent i livet. Så jag tycker om kaffe, men jag jobbar ganska hårt för det.
Men dricker du vitt eller svart?
Vitt.
Ja, för jag har ju slutat dricka vitt och bara dricker svart.
Ja.
Jag levde i den tron att jag skulle känna mer smak liksom.
Okej. Okay. Jag dricker svart om jag måste.
Ja, jag måste alltid dricka svart.
Okej.
Okay. Men hörru du, berätta nu. Vad gör du när du jobbar då i Dalarna? Hur kan man flytta från Stockholm till Dalarna så där utan att...
Ja, vi har ju ingen anknytning alls hit. Så nej. Det var ju lite oväntat.
Jaha!
Men jag jobbar som massageterapeut och personlig tränare och grupptränare. In i Falun.
In i Falun. Mm. Är man på ett gym då eller vart håller man hus?
Ja, på Access Rehab heter de. Det är sjukgymnastik mottagning.
Okej. Okay. Stor eller?
Nej, den är liten. Liten och gemytlig.
Ja, härligt. Det enda som jag känner till med träning i Falun, det är ju Tunnel. Bröderna Tunnel. Vad heter han? Daniel eller Rickard? Det är väl Rickard som är där, va? Eller hur?
Vet inte. Ja, jag tror det. Falun är ju en riktig träningsstad.
Ja.
Så det är kul.
Ja, det är en fin skidanläggning också. Det är väl Sveriges nationalarena för längdskidåkning.
Jag vet faktiskt inte. Jag är lite dålig på det där.
Ja,
men
jag
den
tror
ska vara fin.
Ja, den är jättefin. Jag har faktiskt kört, om jag ska vara helt ärlig, så har jag kört den värsta tävlingen jag någonsin har åkt. Har jag kört i Falun. Det var en sån här ett sidningslopp som gick i Falun, så vi åkte dit hela gänget och det var inte så bra vinter i Stockholm, men det var tydligen vinter i Falun, så kom vi dit till Falun. Alltså det är så himla fin arena, det är jättehärligt där, så vi var ju supertaggade hela CC1000 gänget. Och så sätter tävlingen igång och det är katastroftävling. Jag vet inte om du har åkt skidor i Falun. Det är ju tävlingsbanor för elitåkare.
Okej, okay, jag har bara sprungit där i området, tror jag.
Ja, du vet, det finns den här mördarbacken, har du talat om den?
Ja, där har jag upp och ner för, eller gått snarare upp.
Ja, för den är ju så brant, så det går ju knappt att förstå.
Nej.
Alltså, den är ju rätt upp i Mumindalen, det är ju helt galet där. Så där skulle vi då åka, då hade de såklart inte tagit med den här mördarbacken, men alltså tävlingen var ju ett skämt. De hade ingen koll på hur många varv vi hade åkt och det var livsfarligt att åka upp för och livsfarligt att åka ner för och stenhårt. Så att det var liksom den sämsta upplevelsen jag någonsin har haft. Förutom då själva anläggningen är fin. Men alltså det är så här, du kan ju inte lägga en tävling för motionärer på en sån anläggning som är gjord för elitåkare. Det är ju 90 grader svängar och så är det rätt upp och rätt ner och liksom det är helt galet. Så vi var helt färdiga. Vi var därifrån och undrade vad var det som hände. Vad var det här?
Låter livsfarligt.
Nej, det var verkligen. Och så var det stenhårda spår och stenhårda sidan. Och jag kommer ihåg att jag trillade en gång och slog mig där. Jag slog mig för där. Jag kom ju i mål. Men helt och enkelt visste ju inte vilket varv de hade åkt. För det var ingen som stod och liksom styrde. Så någon åkte 5 varv och någon åkte 6 varv. Och... Nej, det var total cirkus. Det är bra med Falun i alla fall tycker jag. För det är inte så långt till Stockholm.
Nej, det är nära och bra.
Ja, vi brukar ju ofta stanna där och äta på vägen upp till Sälen och Mora och sådana här saker fram och tillbaka. Ja. Nu förstannar man ju alltid på McDonalds. Nu har det blivit att man åker in till Max där inne. Då kommer man lite mer in i stan.
Ja.
Ja, faktiskt. Du vet de här skidhoppbackarna där.
Ja.
Jag åkte rullskid genom Sverige och då var det faktiskt så att jag tältade under hoppbacken där uppe.
Jaha.
Ja. Och så, ja, det var fantastiskt. Det är en väldigt fin utsikt. Så här, det var 2 kompisar som kom upp då och hade med sig en flaska vin och mat. Så vi hade en sån här mysig kväll. Vi grillade och drack vin. Och så bodde vi i tält precis under hoppbackarna där uppe.
Oj,
det var skitfint. Ja. Och så här fin sommarkväll. Liksom. Så det var... Problemet var bara att när jag var på väg till Falun, på vägen in, då gick min sko sönder på rullskidorna. Du vet när man kommer uppifrån så lutar det lite nedförsbacken mot Falun när man kommer till den här rondellen där nere och så ligger en bensinmack till höger.
Ja.
Där pajade min sko. Så jag gjorde en sån enorm vurpa. Jag med smått fördärvat. Så när jag vaknade sen på morgonen dagen efter när jag hade sovit där uppe vid hoppbackarna, då satt sovsäcken, du vet, fast i skrapsåren över hela benen. Så jag låg där och bara skrek för att få loss den här skiten. Men gick det också. Sen var det bara
fortsatt. Nu påminns jag om varför jag har undvikit rullskidor.
Det är fan farligt ibland. Alltså.
Ja. Usch.
Men hörru du Pernilla, då har vi fått reda på att du jobbar som massör och grupptränare. Ja. Vad gör du mer? Berätta, vem är du egentligen?
Ja, vad ska jag berätta? Jag är 54 år gammal då och har 2 döttrar och 3 barnbarn.
Är de med någonstans där uppe i Falun eller?
Nej, ena är i Stockholm och min dotter med barnen, hon bor utanför Norrtälje. Så, lite utspritt sådär.
Ja, men inte så farligt.
Nej, en hyfsad radie.
Ja, det får man säga. Ja, nej, mer då?
Jag har idrottat hela mitt liv, fast främst inom bollsporter, fotboll och hockey och innebandy.
Jaha.
Det är väl det jag har gjort genom barndomen och...
I Stockholmslag, eller?
Ja, precis. Jag var väl en av de första tjejlagen med ishockeyn som började ute i Kista.
Är det sant? Fan, ja, vad coolt.
Ja. Jag vet inte om det var den första, men det var ju så ovanligt vilket fall, så vi fick ju ta träningstiderna som blev över efter killarna.
Ja.
Så jag vet att vi tränade ute i Jakobsberg 12:00 på kvällen, på fredagkvällar.
Det är inte jättebra.
Ja, det var inte jättebra. Föräldrarna tyckte för sig att det var skönt och visste de var de hade oss på fredagkvällar.
Ja, precis. Jag spelade veteranhockey. Vi hade träning. Jag spelade jättelänge i Stockholm, i Stocksund. Och då vi hade också träningstid 10:00 på kvällarna. Ja, nu tycker jag blev lite för gammal för, men det var roligt att spela hockey. Alltså damhockeyn har fått ett uppsving nu i Sverige, känns det som.
Verkligen, verkligen.
Med riktiga lag och satsning på landslaget och tjejerna börjar bli bra som tusen.
Ja, är det roligt.
Vad spelar du för position?
Målvakt.
Och du målis? Ja. Shit, du har släppat trunk.
Ja, alltså jag hamnar i alla så här bollsporter jag provar, så hamnar jag i mål.
Är det sant? Handboll också?
Nej, det har jag inte provat, men när jag slutade med hockeyn och började med innebandy, då sa jag till mina kompisar, ni får inte säga att jag kan stå i mål, för jag ville spela ute.
Ja.
Och så var väl målvakten sjuk en gång, och då var det så här, aja, men jag kan stå. Och sen var det kört.
Är det sant?
Ja. Men det var lite intressant faktiskt. Här i somras hade jag en journalist som var på besök efter jag hade tagit mitt världsrekord. Som var fotbollsspelare i grunden, eller tidigare.
Mm.
Och hon blev inte alls förvånad över att jag stått i mål till vad jag nu håller på med.
Berätta.
Hon, Men hon drog en parallell att som målvakt måste du hela tiden vara beredd att misslyckas.
Ja, det är sant.
För du kommer släppa in mål.
Ja.
Och det är inte alltid det är ditt fel, för att det kan vara backarna, ja, mest troligt.
Ja.
Och nu är jag i en position där jag måste, jag om någon konstig anledning har börjat satsa på äldre dagar. Och också, särskilt med världsrekordet, jag var ju verkligen tvungen att vara beredd att misslyckas.
Ja.
Men räds inte för det, trots att det är sponsorer och ögon på mig. Så hon drog en parallell där.
Ja, det kanske stämmer. Det är en väldigt utsatt position att stå i mål.
Ja, det är det.
Och man kan ju bli hjälte, men lika ofta kan det ju faktiskt vara tvärtom.
Ja, och jag fick faktiskt en tidningsartikel i Danmark när jag var 13 eller något, när jag och mitt fotbollslag var där på och mötte ett av Danmarks bästa flicklag då.
Mm.
Och jag tror vi förlorade med så här 14-2 eller något. Och då stod det att utan den svenska målvakten då hade det blivit ännu större siffror.
Nej fan, jävla skit.
Ja.
Ja, otacksamhet är världens lön alltså.
Ja, men då är det ändå roligt liksom, trots att man kan släppa in 14 mål, ändå få beröm i en tidning liksom, att det hade blivit ännu värre.
Ja, herregud. Men hörru du, det här med Dalarna, hur kommer det sig? Ja. Berätta, ni köpte en sommarstuga, men någonstans måste ni ändå vara att försöka hamna i sommarstugeläget. Eller ja, varför hamnade ni i Dalarna och liksom, hur gick det här till?
Sommarstugan, det var ju coronas fel.
Det var så det var.
Ja, när corona kom och man satt hemma i sin lilla lägenhet i Björkhagen där vi bodde i Stockholm.
Okay.
Och så började vi kolla lite på sommarstugor. Och då har vi kompisar som bor utanför Gävle och har sommarstuga utanför Sandviken. Och då tyckte de att det kunde vara kul att vi liksom kommer upp till samma område.
Ja.
Så de började skicka så här förslag när det var visningar.
Ja.
Då gick vi och tittade på flera ställen. Och det var väl ingen direkt som fastnade för oss. Vi budade på ett, men så sprang det iväg. Och så sa jag väl till min sambo, vi lägger ner det där. Vi har ändå inte tid att hålla på med något sommarhus. Vi springer ju bara. Men då så kom det meddelande att nu har vi hittat ert hus. Och då var det i Dalarna. Det här är ju precis, det är bara en mil in i Dalarna.
Okej.
Så då var vi och tittade och när vi såg det så såg vi direkt att det var vårt hus. Det var inte något snack om saken.
Men är det en liten by eller är det bara...
Ja, det är en liten sommarstugeby kan man säga med 25 fast boende. Och resten är då folk som bor här över sommaren och lite på vintern också. Men det är väldigt, jag tror det är 90 tomter då, men det är inga affär eller något, utan det är verkligen ute på vischan.
Trivs ni då?
Ja, trivs jättebra.
Är det så?
Ja, knappt 2 kilometer till en sjö där jag paddlar en sån här kajak, en sån här surfski på sommaren.
Ja, just det.
Ja, sen är det något man ska gnälla på så är det väl att det inte finns så mycket stiglöpning här, utan det är mer traktors... vägar och springa på grusvägar.
Mm.
Men det är väl det enda.
Kommer du flytta hem någon gång tror du? Stockholm?
Jag tror inte det. Jag känner mig, jag är ju i Stockholm i vilket fall en gång i månaden och varje gång så känner jag mig väldigt, väldigt klar med Stockholm.
Är det sant?
Ja, otroligt klar. Antingen om man kommer med bil och man ser alla bilar eller när jag kliver av på centralen med alla människor där, då känner jag bara så här, stå inte ut.
Hörru du, det låter ju drastiskt. Jag kan säga så här, vi är inte, eller jag är inte klar med dig. Vi ska hoppa vidare in i ditt världsrekord, så håll i er nu, för nu ska vi snacka löpning på riktigt. Ja men hörru du, Pernilla, du är ingen vanlig tjej. Och det kanske inte mest beror på att du har flyttat till Dalarna, utan det beror ju lite mer på att du faktiskt en rackare på springa. Och du har ju sprungit i 6 dagar i sträck och slagit världsrekordet i den knasiga distansen. Jag måste få börja med att fråga, vad är grejen med 6 dagars löpning?
Ja, alltså nu sprang jag ju sex dagar på löpband och det är inte lika vanligt. Men däremot så finns det sex dagars löptävlingar runt om i världen.
Typ vad då? Berätta.
Alltså du springer på en sträcka, som här i Sverige då är sträckan på strax under 700 meter. Då springer du runt i sex dagar.
Och den som har hunnit på samma ställe?
På samma ställe.
Fy fan vad tråkigt!
Ja, börjar man hallucinera lite sådär så blir det inte så tråkigt.
Nej, men vänta. Så du ska springa i sex dagar på 700 meters bana?
Ja, precis.
Jäklar.
Och på andra ställen, jag vet i USA så, ibland är sträckan också kanske en kilometer eller två.
Mm.
Men det gemensamma är att det går ju runt hela tiden då. Så att du kommer tillbaka till där du startar hela tiden.
Men det här är alltså en etablerad typ av tävlings- eller prestationsform som finns över hela världen?
Ja, den startade jag tror någon gång på 1800-talet i USA. Och där var det så poppis till och med så att det var vadslagning. Och jättemycket publik.
Är det sant?
Ja, tyvärr har ju det försvunnit. Så det är liksom inte särskilt inga pengar i det.
Nej.
Och det är väldigt publik.
Ja, alltså gå och sätta sig och titta sex dagar och springa runt. Det är liksom, ja, det är väl kanske inte det som med dagens unga eller till och med ens jag skulle tycka var svinkul om jag ska vara ärlig.
Men faktum är att den brukar ju livesändas, den här tävlingen som går i Sverige då. Och den har många som, de folk kan knappt jobba, säger de. Det är det första de gör när de går upp och kollar, det är hur det går.
Vad roligt!
Och så går de in, ja, och så får folk med sig liksom sina jobbarställen som går in och kollar.
Gud vad kul! Men vadå, ja. Sker det här ofta?
Alltså den här i Sverige så är den en gång per år.
Ja.
Sen finns det i olika länder också. Så i USA tror jag att där har de ju flera sex dagars lopp tror jag. Så,
men har du åkt iväg och gjort någon sån här tävling någonstans?
Nej, alltså jag har gjort den i Sverige då 2021. Då vann jag den.
Mm.
Och nu när jag skulle slå det här världsrekordet på löpband, då gjorde jag den där nere där löptävlingen pågick.
Okej, fast du var inte med i den tävlingen?
Nej, utan jag stod i ett tält på ett löpband och sprang. Och sen sprang de andra runt mig. Så det gjorde ju att jag fick lite sällskap.
Okej. Okay. Men du, vänta nu. Hur går tävlingen till då?
Klockan sätts på.
När då?
Och sen, alltså,
startar den på morgonen, på natten, eller på dagen, eller på kvällen? Eller när startar den?
Klockan 12 startar den här.
På dagen. Ja.
Och sen så har du 6 dagar på dig. Och springa så långt du kan på de här 6 dagarna. Och du sover och äter precis som du vill, men klockan rullar.
Så det gäller egentligen då att försöka sova så lite som möjligt och springa så långt som möjligt.
Precis.
Oj, vilken jäkla grej.
Ja, den är tuff. Och den var ju helt annorlunda nu när jag gjorde det. Jag var ju inte med i tävlingen nu, för jag var ju liksom, körde mer bara för mig själv.
Ja.
Hur
många var de andra som sprang där ute? Var det många som springer? Liksom, är det stor grej det här?
45 stycken.
Åh herregud!
Ja.
Och hur många av dem kom i mål efter 6 dagar?
Nej, men det är väl det som är så bra. Att alla kommer ju i mål. Alltså om du inte åker hem och bryter. Men alla får ju ett resultat. Sen om någon kanske... Det är olika upplägg. Vissa åker dit och har det som ett träningsläger.
Okay.
Så de sover hela natten, går upp på morgonen, äter frukost, springer, sätter sig ner, äter lunch, fortsätter springa, äter middag, fortsätter springa, går och lägger sig.
Så de har dagarna sen, på?
Ja, och sen är det de andra då som verkligen tävlar.
Som du?
Ja, som försöker minimera sömnen och man försöker äta medan man går och vara på banan så mycket som möjligt.
Okej. Okay.
Sen är också, den yngsta tror jag var 26-27 år. Och den äldsta, han var ju 80.
80?
Ja, och han kom långt. Jag kommer inte ihåg nu, men han är ju helt suverän.
Och han sprang i 6 dagar i sträck.
Ja, precis.
Det är ju magiskt coolt.
Ja, helt magiskt.
Vem var det?
Bo Pelander heter han. Han borde du ta med i podden.
Ja, verkligen. Vilken jävla järnman.
Ja.
Fantastiskt.
Ja, han är riktigt föredöme.
Ja, verkligen. Alltså 6 dagars löpning. Okej, du förstår att jag har ju inte gjort det här direkt. Så jag har ju en miljard frågor om hur det här egentligen går till. Men min första fråga liksom, vart det här ditt världsrekord? Vi vill bara reda ut det. Hur gick det till då?
Ja, alltså det var en kompis till mig som skrev att ska du inte slå världsrekord och springa på löpande 48 timmar? För det är en svenska som har haft det innan.
Mm.
Då sa jag, nej men det kan jag göra. För han brukar veta, eller han vet vad jag klarar av. Så om han säger det så, den av mina bästa kompisar. Om han säger det så klarar jag det.
Ja.
Och då talade jag om det för en kompis som är fotograf och filmare. Och min andra kompis som är, han brukar vara min support. Och då gick de igång på det där. Ena killen han sa, men vi gör en film. Ja, ja, sa jag. Och så gick det någon dag och så hör den här första kompisen av sig och säger att det där rekordet var visst slaget.
Mm.
Så det var för svårt för mig. Men då säger fotografen, men det finns ju ett 6 dagars på löpband. Det kan vi ta, det blir skitbra film. Och då råkade jag säga ja och jag trodde han skojade, men det gjorde han ju inte. Och sen var bollen liksom i rullning.
Är det inte typiskt en fotograf att komma med ett sånt förslag?
Ja, ja, det är typiskt.
Ha, det är så roligt.
Ja. Ja, så det kommer bli, det är en film som nu redigeras och kommer bli jättefin.
Ja, men vad roligt. Vad ska den heta?
Det är lite oklart ännu. Ja.
Men blir det en det är klart, det finns väl en hel del material där på 6 dagar, men det blir en lite längre film eller en kort film?
Jag tror den kommer bli runt en halvtimme, 45 minuter någonting.
Det.
Så den handlar inte bara om att jag bara står på ett löpande, utan den handlar mycket om gemenskapen med supportrarna och så också.
Ja, för det måste väl ändå, även om du står på ett löpband som gör att allting blir lite lättare att hantera, så måste det väl ändå vara en liten organisation runt omkring för att hjälpa till med saker och ting.
Ja,
hur ser den ut? Ju, berätta.
Ja, alltså vi kom ju på den här idén i november. Och då gällde det att få tag på ett löpbandsföretag som hade lust att sponsra och låna ut löpband.
Ja.
Och det var inte det lättaste.
Inte?
Men till slut så fick vi tag på ett svenskt löpbandsföretag som heter Rodby.
De är bäst.
De är bäst och de sa ja på en gång.
Ja, jag älskar dem. Jag åker rullskidor på det här bandet, vet du.
Ja, precis.
De är så bra.
De körde upp ett löpband till mig och installerade det i min gäststuga här.
Ja.
Så jag kunde liksom träna på det här löpbandet då ett halvår innan.
Nej.
Eller 3-4 månader blev det.
Men vad gulligt då.
Ja. Ja, och du vet, sen hämtade de det hit. Och sen körde de ner 2 löpband till Skåne då, där jag stod och tog rekordet.
2 löpband?
Ja, ifall att ena gick sönder eller något, då var jag tvungen att ha ett till.
Och vilken jäkla service.
Ja, men eftersom det är ett Rodby-löpband så höll det ju hela tiden. Ja. Det var inga problem.
Nej, de är jättebra att löpa på tycker jag.
Ja, så hade inte de ställt upp då hade det aldrig blivit ett rekord.
Men du, nu bara lite vän av ordning då. Så tänker man så här, ett löpband som Rodby med motor. Hur mycket motor får man ha på då liksom? Och lutningar och sådär. Det här är ju kanske känsliga saker.
Alltså du får ha... Uppförsbacke får du ha hur mycket du vill.
Ja, såklart.
Ja. Men du får inte ha någon nedförsbacke.
Nej. Och hur är det med fart på bandet då?
Farten reglerar du ju själv.
Ja, för när vi åker rullskidor så, precis. Det snurrar liksom bara på. Du kan öka och minska den beroende på. Jag bara tänker gällande hjälp och så. Att man får...
Alltså, den hjälper ju ingenting utan... Det är ju bara att jag måste springa fortare om jag trycker på det fortare. Ja. Så
hur länge?
Den var faktiskt väldigt...
Ja, förlåt.
Nej, men den var ju väldigt lik att springa ute på något vis ändå, det där löpandet.
Mm.
Även om det blir otroligt mycket mer monotont.
Ja, det kan jag tänka mig. Fast det kanske inte är så jävla kul att springa på en 700 meters bana heller. Det blir ganska...
Nej, men det är ändå lite backar och lite svängar och lite träd och lite...
Ja.
Ja, men så det var mycket att rodda med innan. Och sen fick jag också tag på lite fler sponsorer. Och sen var vi tvungna att vara ett helt team. För det var ju tvungen att ha en som hela tiden stod och skötte datorn.
Jaha, för att?
För att kolla liksom att allt stämde. Och tips och var beredd att ta emot mig faktiskt om jag skulle ramla.
Jaha, men ramlar du någon gång?
Inte okontrollerat, utan jag sjönk väl ihop en gång den fjärde natten, så sjönk jag ihop av utmattning.
Nej.
Ja, så då trodde både jag och supporten att det var över.
Kommer du ihåg hur du kände? Vad hände?
Alltså jag blev bara totalt energilös och benen vek sig.
Nej.
Ja, och då var det hemskt.
Slog du det?
Men nej, utan det var min fantastiska support Joakim. Han liksom såg att det var på gång och kunde sänka farten på löpbandet och stannade samtidigt som han liksom höll i mig.
Och det här var mitt på natten?
Ja.
Fick en hjälte?
Ja. Och då är de så snabbtänkta. Det var ju han och min kompis fotografen då, som snabbt tänkte till och sa att nu... För då var det en timme kvar tills jag skulle lägga mig och sova 2 timmar. Så då sa de att du får sova lite tidigare.
Ja.
Så då var det snabbt in i husvagnen och så säger de du får sova 3 timmar.
Ja.
Och då kändes det ju bra. Sen fick jag ju höra att de hade lurat mig så jag fick sova mina 2 timmar. Men jag trodde att jag hade sovit 3 timmar, så jag kände mig jättepigg sen när jag kom upp.
Vilka små rackare!
Ja.
Ha?
Och ja. Och det räddade ju, så jag menar, sen kunde jag fortsätta utan problem.
Det är inte klokt alltså. Det var smart gjort av dem. Men det var ju lite vågspel också såklart.
Ja. Sen var det en annan gång som jag fick, alltså jag hade så ont i smalbenen så jag trodde de gick av.
Oj.
Så då bara skriker jag rätt ut, så får de liksom, ja, fångar de väl mer eller mindre upp mig.
Vad hände då?
Alltså mina skenben var så fruktansvärt överbelastade, för det är ju så, det är ingen springer utomhus, det är som sagt lite variation. Det går lite upp och det går lite ner och svänger lite. Här var det exakt samma, ja, jag varierade gång och löpning, men det var det enda liksom som hände. Så skenbenen där, musklerna på smalbenet, de var ju totalt överbelastade. Så min känsla var att de bara rev sig tur.
Använde du tigerbalsam då?
Då körde vi isade faktiskt smalben.
Ja.
Och till slut blev det, jag tror hela sista dygnet eller två, då fick vi nästan isa smalbenen en gång i timman.
Oj.
För att hålla smärtan liksom på plats.
Men du, den här, bara backa tillbaka till själva ditt rekord där. Det fanns ett rekord på löpan tidigare, eller jämförs det här rekordet mot andra rekord på 6 dagars, eller hur fick du världsrekordet rent?
Ja, det finns då en sida för världsrekord på löpband i massa olika distanser.
Aha.
Och då fanns det en kvinna som har tagit världsrekord på löpband under 6 dagar, och det var då 724 kilometer och lite till.
Ja, och du gjorde...
Så det var 729,73.
Det var inte supermycket marginal då?
Nej, 5 kilometer ändå.
Och hur nära, när kände du att du kommer klara det?
Alltså, jag är ju så knäpp i huvudet på något vis, så att jag tvivlade nog aldrig på att jag skulle klara det. För det var ju bara bestämt.
Jo, men alltså så här, i min värld då, jag har ändå sprungit ganska många maraton och så vidare. 5 kilometer av, ja, hur långt sprang du sa? Du sprang alltså 700 mil va?
Ja, 729.
Ja, det är inte, det är ganska lite marginal.
Ja, och grejen är ju att jag är ingen snabb löpare.
Nej.
Så då måste man ju lägga planen, då blir planen ganska på gränsen för att jag ska klara det.
Mm.
Och sen så lite sömn som det bara gick och ordna. Sen tog jag rekordet, det var väl kanske en halvtimme efter plan jag tog, för att det gick lite långsammare än vad vi hade planerat. Så det var skönt ändå att vi hade lite marginal.
Men vänta nu, alltså när du trillar av löpandet då, natt 4, ja, när de säger, ja, att du fick sova 3 timmar men du sov i själva verket 2, ja, det är ju vinsten. Det är ju rekordet där.
Ja, inte. Ja, hade det blivit 3 timmar, då hade ju det varit, då hade jag ju missat rekordet.
Eller hur? Så nära var det.
Ja, för det, jag tog rekordet när det var 45 minuter kvar av tiden.
Jäklar.
Så då, ja,
hur kändes det?
Alltså det var så härligt.
Tänk vad du hade kämpat länge för det.
Ja, och det var så härligt. Och sen hade vi ju bestämt att jag måste köra ända till slutsignalen. Bara för att vi ska ha en marginal.
Ja.
Och jag ville ju kunna slå rekordet med i vilket fall några kilometer. Att det inte bara ett par hundra meter.
Nej.
Och dessutom så löpandet spelade ju in. Sparade all data hela tiden.
Aha.
Plus supportrarna hade ett Excel-ark där de hela tiden skrev in.
Så ni hade lite backup?
Men, ja, men vi kunde ju inte vara hundra att vi hade räknat helt rätt.
Nej.
Så vi var ju tvungna att ha lite marginal. Och det var tur för att jag tror att det första resultatet låg på 731 mil. Och sen blev det då 729,73 till slut.
Ja.
Men de där sista 45 minuterna, det var nog bland det... Jag mådde så dåligt psykiskt då. Jag har inte riktigt förstått hur jag mådde, men jag mådde jättekonstigt i huvudet. När man var klar på något sätt, ja. Men var tvungen att fortsätta.
Det var jobbigt, eller?
Ja, det var väldigt jobbigt.
Hur då jobbigt? För huvudet. Berätta, det här tycker jag är spännande.
Ja, och det, jag har fortfarande inte liksom riktigt listat ut hur jag mådde. Men jag kan bara säga att jag mådde dåligt psykiskt. Och jag vet att min kompis fotografen, han och jag är väldigt nära vänner. Han på något vis känner hur jag mår.
Mm.
Så han sa ju bara till supporten då, som var Joakim som var supportchef. Han stod för övrigt och dansade ett helt dygn framför mig för att hålla mig vaken och sjöng. För annars hade jag somnat.
Nej.
Men då sa han, min kompis fotografen Jakob, att kan hon inte bara få kliva av bandet en liten stund? Hon mår ju dåligt. Men då sa ju Joakim och supporten, nej, det får hon inte. Och det var bra, för hade jag satt mig då, jag hade aldrig kommit upp.
Nej.
För det här att man är två eller tre stycken i en support är väldigt bra, för de kompletterade varandra helt suveränt.
Ja. Men du, berätta nu då, du startade alltså på klockan 12 mitt på dagen.
Ja,
och så gick du då i mål klockan 12 ja. Mitt på dagen, 6 dagar senare. Hur såg dagarna ut? Berätta.
Jag kan säga så. Jag startade faktiskt klockan 10. Mm. Jag startade 2 timmar innan den vanliga tävlingen. Bara för att inte jag skulle stjäla uppmärksamhet för mycket med målgången från den vanliga tävlingen.
Ja. Okej, okay. Då börjar du där. Då börjar du springa.
Då börjar
jag. Hur långt sprang du
då? Första dagen tror jag att jag sprang 14 mil ungefär.
Herregud!
Första dygnet. Ja, och första 2 dygnen, då sov jag. Jag sov ingenting. Alltså jag sov bara så här korta powernaps var 6:e timma. 5-10 minuter i en solstol. Sen efter 39 timmar, då började jag med att lägga mig 2 timmar varje natt. Så de här första 39 timmarna sprang jag hela tiden förutom några korta powernaps var 6:e timma.
Men det är nästan omänskligt.
Ja, det var ju hårt alltså. Det var hårt.
Oerhört hårt.
Ja, natten innan timmarna innan jag skulle sova första gången, då var jag tvungen att köra hårda intervaller för att hålla mig vaken.
Men då undrar man ju lite grann, när man kör på så här länge, hur funkar det med mat? Vad åt du för någonting?
Ja, alltså jag får ofta svamp i min mun om jag springer längre än 50 timmar.
Svamp?
Ja.
Hur vet du det?
För det är som benen. Jo, jag har fått det förr.
Vad händer då?
Då kan jag inte äta, för det brinner i munnen. Alltså, om du tänker att en avokado, att den smakar som chilifrukt.
Okej.
Det är på den nivån.
Men
att det bara brinner i munnen.
Varför
så fort
får du det?
Jag äter. Antagligen, jag har varit lite i kontakt med olika tandläkare. Det beror antagligen på nedsatt immunförsvar.
Ja.
För immunförsvaret trycks ner i botten när man håller på med långa grejer. Plus andning, mycket andning med öppen mun. Mm. Så inorna torkar ut. Och sen intag av socker.
Ja.
Så vad jag har lärt mig nu är att jag måste undvika socker så länge det bara går.
Hur länge går det då?
Som nu, så jo, jag tog lite glass, där var det ju socker i. Men annars så körde vi utan sportdryck och sånt till ett, när det var 1,5 dygn kvar, då dundrade vi på i stort sett bara med sportdryck.
Märkte du någon skillnad då?
Alltså jag var så borta i huvudet då, så jag trodde, men jag kanske hade blivit ännu tröttare om jag inte hade tagit sportdryck då.
Men vad då? Det är då alltså 4,5 dygn som du kör, och vad dricker du och äter du då när det inte är någon socker?
Så vanlig mat som det bara går. Det var mycket potatis och potatismos och lite fiskbullar, tonfisk med lite crème fraîche i, gröt, någon ostpaj, proteindryck. Jo, sen hade jag måltidsersättningar såna, som gamla får när de inte kan äta.
Jaha.
De tog jag också. De är räddning. Och det är det enda som funkar när jag får min svamp i munnen. Det är det enda jag kan äta då.
Fick du svamp i munnen nu också?
Ja, det kom som brev på posten.
Nej, det gjorde det. Fasiken!
Ja, och det är väl det att det går inte. Jag menar, som den här näringsdrycken, det är socker i den också. Det går inte att undvika all socker, nej, men så mycket som det går liksom.
Men är det här någonting som händer andra, drabbar andra också? Eller? Jag har aldrig talat om det.
Det är inte jättevanligt, men jag hör, ju mer jag pratar om det, desto fler är det som säger, ja, men är det svamp jag har fått, säger de då. Då har de inte vetat att det är därför det brinner i munnen liksom.
Ja, oh, vad konstigt. Och ja. Vad drack du då för någonting, förutom de shakes?
Ja, sockerfri saft.
Ja, det gick ja. Eller?
Ja, det gick bra.
Alltså aspartan går?
Ja, precis.
Okej. Okay.
Det var bara för att man blir trött på vatten till slut.
Ja, du körde fun light alltså typ.
Ja, precis.
Herregud, vilken resa.
Ja.
Va?
Ja, den var hård.
Men under en sån här liksom, när du då ändå, du sprang i princip i lite drygt två dygn utan att ens kliva av bandet, eller?
Alltså var sjätte timma så fick jag sitta i en stol och sova några minuter.
Även i början?
Ja, precis.
Okej.
Okay. Och sista dygnet så la jag mig inte heller i sängen åt, utan då blev det bara så här. Då blev det fler pauser än vad vi hade räknat med, för jag hade somnat annars.
Ja, just det. Men hur var det här då med liksom din, alltså hur hanterar du kroppen och det här, liksom gå på toaletten och åter på bandet, eller hur liksom, det finns en del såna här praktiska bestyr som man måste lösa.
Ja. Jag åt, allt jag åt jag på bandet. Då gick jag och åt. Så det har jag, allt det här jag har gjort, det har jag övat på bandet här hemma.
Ja.
Jag övade på sova, för det är något som jag innan haft svårt för på 6 dagars tävling. Att jag lägger mig ner, trots att jag är så, inte har sovit på någon dygn, så bara snurrar huvudet och kroppen, så det går att sova.
Det är väldigt svårt att sova när man är så uppe i varv ju.
Ja, så det hade jag verkligen övat på här hemma. Jag hade övat in rutiner för att kunna somna.
Hur, det här är spännande. Berätta, hur gjorde du det?
Jag stängde av musik och tv och sånt som jag hade.
Ja.
Och så satte jag på mig ett så här sovband som man kan ha runt ögonen och öronen.
Ja.
Då satte jag det i pannan och så hade jag så här vågskvalp i öronen. Och sen hade jag en gul flaska med proteindryck.
Mm.
Så då, när jag visste att jag skulle sova med kvart, då drog jag ner farten på löpbandet till långsam gång.
Mm.
Slappnade av hela kroppen, satte på det här vågskvalpet och så drack jag min proteinshake.
Och sen?
Och så gick jag och lyssnade på den här musiken och blev tröttare och tröttare. Och sen var tricket att komma ner på madrassen innan jag hann pigna till. Så snabbt ner på madrassen, dra ner den där sovbandet över öronen och ha kvar vågskvalpet.
Och då somnade?
Och det där gick ja, alltså oftast så var jag ju medveten om vad som hände. Att jag kunde höra att fåglarna kvittrade eller att någon dörr slog. Samtidigt som jag har drömt.
Okej.
Okay. Så man glider iväg i någon sömn som inte är någon djup, men man sover ändå på något vis.
Men vad är ditt bestående minne av det här, liksom, den här strapatsen och den här 6 dagars? Vad är liksom...
det är nog faktiskt gemenskapen och kampen tillsammans då med mina supportrar som har ja, de har ju lika stor del i det här rekordet som min kropp har, så att säga.
Mm.
Utan dem så hade aldrig gått. Jag vet, sista dygnet vi satte tejpbitar där var mitten på bandet var, för att jag inte skulle trilla av. Så att jag hela tiden skulle ha ett ben på varje sida av tejpen.
Åh, herregud.
Och sen då fick, ja, Joakim fick ju dansa och sjunga, och vi spelade musik högt bara för att jag inte skulle somna. För jag låg ju hela tiden på gränsen. Och faktum är att jag hade ju kunnat trilla 100 meter innan rekordet var taget och brutit benet. Och sen hade man gjort allt i onödan.
Men låg ni liksom med någon typ av jämförelse mot distansen och farten mot chansen att kunna ta rekordet? Eller hur pass mycket kontroll hade ni på din fart och din distans och din tid?
Alltså, den här kompisen Fredrik då, Fredrik Forsström, som kom på den här idén med att springa och ta rekord på löpan. Han brukar göra mina planer och är helt suverän på det.
Mm.
Så han har ju gjorde min plan och gjorde ett Excel-ark där det stod exakt hur mycket jag skulle springa på varje 6-timmars block. Vi jobbade 6-timmars block.
Mm.
Och varje dag.
Hur långt så, skulle du springa på ett sånt här 6-timmars block ungefär?
Oj, vilka frågor.
Ja, jag tycker 6 timmar är ändå ganska länge.
Ja, det var nog 3 mil någonting, ja. Sånt.
Du höll typ 5 kilometers fart då, eller?
Ja, det är.
Ja.
Sen blev ju farten var ju planerad att bli långsammare och långsammare ju längre, ju fler dagar som gick.
Ja. Hade du någon kontroll på dem som var ute och sprang runt omkring dig?
Inte mycket. De kom fram och pratade lite ibland och hejade lite och så.
Mm.
Men jag var nog väldigt mycket i min egen lilla.
Men om man jämför värld. Den här löpans delen med den gången när du gjorde det ute på varvbanan då, vad var skillnaderna?
Sömnen fungerade väldigt mycket bättre nu. Och det har nog med 2 saker att göra. 1 var att jag tränade mer hemma.
Mm.
2 var att jag inte tävlade. För den gången när jag tävlade, när jag gick och la mig, då visste jag ju att mina kombatanter, att de var ute och sprang medan jag låg och sov och fick inga meter.
Nej, just det. Det är mardrömmen.
Ja, så det är ju stress liksom. Nu hade jag inte den stressen eftersom jag hade bara 1 rekord att jaga.
Men om man jämför då de här 70-700 som du kom nu då, med när du sprang på bana. Hur långt i förhållande jämförelse?
Alltså det var det som var lite häftigt då. När jag sprang på bana, då skulle jag ju ta det svenska rekordet, hade jag tänkt.
Ja.
Som var då det gamla. Den låg på 724 kilometer. Vilket var ju det rekordet som var på löpande innan. Men då kom jag bara 671 kilometer, tror jag.
Okej.
På grund av dålig sömn och framförallt att jag fick den här svampen i munnen och inte hade någon strategi.
Nej.
Och nu kom jag ju då 730 nästan.
Du kom 50 mil längre.
Ja, 5 mil till.
5, så tänker jag rätt. Ja, 5 mil, ja. Det är ju en dryg maraton. Det är ganska mycket ändå.
Ja, det är mycket. Och det är nog dels är det här med sömnen, att jag fick till den bra.
Mm.
Det som var bra med löpandet är att om supporten sätter en fart på löpandet, då måste jag springa den farten.
Ja, just det.
Springer ute, det märker väl du också, att ibland så sänker man farten utan att tänka på det.
Ja, gud ja.
Ja, så man tror att man springer fortfarande ganska bra och sen bara, nej, det gjorde du inte.
Hur låg det i puls liksom? Hade du koll på det?
Nej, det hade jag ingen koll på.
Men hur, om man tar då, finns det för herrar samma tokerier eller?
Ja, det finns det. Där, herrar verkar faktiskt lite tokigare än vad jag är, för att det är lite fler herrar som har gett sig på rekordet än damer.
Hur långt är herrrekordet?
Jag kommer inte ihåg exakt, men den är över 800 kilometer i kväll.
Ja, herregud.
Där är det som tog sitt eget rekord från året innan.
Men hur lång tid, liksom, hur lång återhämtning? Det finns ju 2 typer av återhämtning. En är ju fysisk återhämtningen med kroppen, att man ska kunna röra sig och stelhet och blåser och sådär. Men den andra är också den mentala, om du Liksom, hur lång tid tog det för att komma tillbaka och känna dig pigg och glad och taggad igen?
Jag var... Alltså, rent mentalt så har det ju tagit väldigt lång tid att komma tillbaka. Och det är lite svårt att förklara. Jag har liksom, det har varit nästan lite så här existentiell kris. Lite så här, vad håller jag på med? Vill jag jobba med det här jag jobbar med? Vill jag göra det jag gör?
Mm.
Alltså, det var många frågor som kom upp. Annars, efter lopp och sådär, jag vet inte om du känner igen det, att man kan bli lite så här, nästan lite som ett barn efter julafton, att nu är det över och så sitter man och anmäler sig till nya lopp.
Det är faktiskt sant.
Ja, så har det faktiskt inte riktigt varit nu, även om mina vänner tycker att det tog inte så lång tid innan jag började prata om nästa grej. Men för mig tycker jag ändå att det tog lite längre tid den här gången.
Men om du skulle säga då, liksom på, om du skulle säga hur hårt det här var i din värld på en skala 1-10, var det 10 liksom? Det här var det var tufft.
Det var 10. Ja. Ja. Det var riktigt tufft. Jag har några filmer på slutet liksom, på sista natten när vi står och dansar, eller min supporter dansar och jag springer till någon sån här hoja-låt och min om man känner mig så ser man att min blick, den är helt väck.
Hur lång tid tog det att sova i kapp då för att kunna komma upp och känna att du kunde vara pratbar igen?
Ja, jag hade väl en vecka som jag inte kunde hålla mig vaken en hel dag liksom, utan att sova middag.
Är det sant?
Ja, jag kunde sitta i soffan liksom, nästan somna mitt i en mening.
Alltså, vilken grej du har gjort. Hör du, kan du känna dig glad och nöjd och är liksom stolt? Kan du liksom titta tillbaka på det här och känna att du har gjort en fantastisk grej och vara nöjd?
Jo, men alltså, jag är så nöjd med det här och jag är så glad. Det är ganska häftigt att som 54-åring få ta ett världsrekord faktiskt. Sen gäller det att hitta ett rekord som är tillräckligt knasigt för att du ska kunna ta det och ingen annan ger sig på det.
Nej, det förra det här är ju inget lätt rekord. Fan, alltså jag måste säga, så får du inte säga, för du har ju verkligen, du har ju gjort det ohyggligt bra. Alltså från förberedelse, träning, planering och sen exekveringen och genomförandet och liksom, nej men det är ju magiskt bra gjort det här tycker jag.
Ja, alltså det är inget lätt rekord, men man måste hitta tillräckligt knasigt rekord, tror jag.
Men det här var väl alldeles perfekt rekord för dig att ta?
Ja, men det var det. För att jag brukar säga det att, jag menar, maraton, det är alldeles för kort för mig. 10 mil är nog också för kort för mig. Alltså jag kräver väldigt många mil för att jag ska komma till rätta då, eftersom jag inte är så snabb. Men vägrar tydligen nu ju.
Ja, det kan man väl säga. Ja, det är underbart. Hörru du, Pernilla, jag är så glad att få snacka lite grann med dig och lyssna på dina tokigheter. Och jag ska säga dig att du är otroligt duktig. Det här var en fantastisk grej du har gjort. Jag kan inte förstå att du klarar det här.
Tack så mycket.
Och jag får nästan inte säga så här till dig, för jag vet att du kommer hugga igång på det, men jag ser fram emot att få reda på nästa aktivitet som ligger på din lista, för jag förmodar att det kommer komma någonting.
Ja, jag har den redan. Jag ska springa tvärs över Tennessee nästa sommar.
Nej.
Ja, 50 miler.
Det är Nashville där typ, eller?
Ja, precis. Man startar liksom utanför Tennessee och så springer man, jag tror det är Kentucky och Missouri som man startar.
Mm.
Och så springer man genom hela Tennessee till Georgia.
Oj.
Och så går man, ja, så har du 10 dagar på dig.
Vad roligt.
Ja, och så är det 30 grader varmt och jättehög luftfuktighet, tyvärr. Det är väl det som skrämmer mig lite.
Nu ska du få ett tips då. Se till att du har minst en natt i Nashville.
Ja, där har jag varit.
Ja, för det, nog är det kul där. Mm. Vilket ställe det är, Nashville.
Ja, men det den är jättehäftigt.
Oh, helt underskattat verkligen. Ställe. Det är världens drag där.
Ja. Precis, man bara går där mitt på dagen och det är...
Världens drag.
Ja, det är häftigt.
Ja, det är skitkul. Jaha, men då var spännande. Då får vi åka med till USA och hänga med på ditt äventyr helt enkelt. Det blir jätteroligt. Ja, men du, tack så hemskt mycket Pernilla. Nu får du ta och tagga igång då och ladda på. Och vi är så glada, vi önskar lycka till. Och du är våran superwoman.
Tack så mycket.
Det var allt för den här gången, hör ni, och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter, Acid Training och Adventure Academy. Och återigen, har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp, så gå in på min Patreon och köp en kaffe, en kaffelatte eller en hel brunch, så kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket. Hej då!